Galaterbrevet, första kapitlet. Paulus, apostel, inte från människor eller genom någon människa, utan genom Jesus Kristus och Gud Fadern som uppväckt honom från de döda, och alla de bröder som är här hos mig, till Galatiens församlingar. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och från Herren Jesus Kristus. Från honom som utgivit sig själv för våra synder för att rädda oss undan den nuvarande onda tidsåldern. Allt efter vår Guds och Faders vilja. Honom tillhör äran i evigheternas evighet. Amen. Jag fattar inte att ni så snart kan avfalla från honom som har kallat er i Kristi nåd. Avfalla till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Saken är ju bara den att det finns några som förvirrar er och försöker förvrida Kristi evangelium. Men om det så vore vi själva eller en ängel från himmelen som förkunnade evangelium i strid med det som vi har förkunnat för er, så vare han förbannad. Som jag redan förut har sagt och nu säger ännu en gång, om någon förkunnar evangelium för er annorlunda och inte som ni har fått ta emot det, så vare han förbannad. Hur är det nu? Är det människor jag försöker få på min sida, eller Gud? Är det människor jag vill behaga? Om jag ännu alltjämt försökte behaga människor, så vore jag inte Kristi tjänare. Till mina bröder, det ska ni veta, att det evangelium som har blivit predikat av mig, det är inte någon människolära. Inte heller har jag mottagit det eller blivit undervisad genom någon människa, utan genom en uppenbarelse av Jesus Kristus. Ni har nog hört hur jag levde förut när jag var en övertygad jude. Jag förföljde hänsynslöst Guds kyrka och försökte förinta den. Jag gick längre i min judendom än många jämnåriga i mitt folk. Jag var en fanatisk ivrare för alla de bud och stadgar som jag ärvt från mina fäder. Men så behagade det Gud som avskilt mig ända från moderlivet och kallat mig genom sin nåd att uppenbara sin son för mig, för att jag skulle förkunna det glada budskapet om honom bland hedningarna. Genast förstod jag att jag inte behövde rådgöra om den saken med några mänskliga rådgivare. Inte heller reste jag upp till Jerusalem, till dem som före mig var apostlar, utan jag for bort till Arabien och sen vände jag åter tillbaka till Damaskus. Längre fram, efter 3 år, for jag upp till Jerusalem för att träffa Kefas, och jag stannade hos honom 15 dagar. Någon annan av apostlarna såg jag inte utom Jakob, Herrens broder. Vad jag skriver till er, ja, Gud är mitt vittne att jag inte ljuger. Sedan for jag till Syriens och Kilikiens bygder. Men personligen var jag okänd för de kristna församlingarna i Judén. De hörde bara att man sa, han som förut förföljde oss, han predikar nu det glada budskapet om den tro som han förut försökt utrota, och de prisade Gud för min skull. Andra kapitlet. Senare, efter 14 år, for jag åter upp till Jerusalem tillsammans med Barnabas och tog med mig även Titus. Det var en uppenbarelse som fick mig att resa. Jag framlade för dem det evangelium som jag predikar bland hedningarna, enskilt, inför dem som stod högst i anseende, för att övertyga mig att det som jag nu gör och har gjort inte är förspilld möda. Men inte ens Titus, som följde med mig och som ju var grek, blev tvungen att omskära sig, så som det begärts av några falska bröder som nästlat sig in för att spionera på den frihet som vi har i Kristus Jesus, i avsikt att trälbinda oss. För dem gav vi inte efter, inte ens för tillfället, och fogade oss inte eftersom vi ville att evangeliets frihet skulle bevaras åt er. Men bland dem som ansågs något vara, hurudana det var, hör inte hit. Gud frågar inte efter rang och värdighet. Mig pålade de i varje fall inte några ytterligare krav. Tvärtom, de såg att jag hade fått mig anförtrott att predika evangelium bland de oomskurna, liksom Petrus bland de omskurna. Han som givit Petrus kraft att vara apostel bland de omskurna, han hade också givit mig kraft att vara det bland hedningarna. När de nu fick klart för sig vilken nåd som blivit mig given, räckte de mig och Barnabas handen till samarbete. Jakob och Kefas och Johannes, de som ansågs vara pelarna. Vi skulle gå till hedningarna och de till de omskurna. Det enda de begärde var att vi skulle komma ihåg de fattiga, och just det har jag vinnlagt mig om att göra. När Kefas kom till Antiochia fick jag emellertid lov att träda upp emot honom inför hela församlingen, därför att han gjorde något som var uppenbart förkastligt. Förut, innan några från Jakob kom dit, hade han nämligen ätit tillsammans med hedningarna. Men när de nu kom, drog han sig undan och bröt gemenskapen, därför att han var rädd för de omskurna. Och även de andra judarna började skrymta på samma sätt som han, så att till och med Barnabas drogs med i deras skrymteri. Men när jag såg att de inte vandrade på rätt väg och följde evangeliets sanning, sa jag till Kefas inför hela församlingen: om du som är jude kan leva på hedniskt vis istället för på judiskt, varför vill du då tvinga hedningarna att leva som om de vore judar? Vi själva är visserligen av födelsen judar och inte hedniska syndare. Men då vi vet att en människa inte blir rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Kristus Jesus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus för att vi ska bli rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar, till av laggärningar blir ingen enda människa rättfärdig. Men om nu vi som vill bli rättfärdiga i Kristus befinns vara syndare, vi också, då har väl Kristus blivit en tjänare åt synden? Kommer inte på fråga. Om jag däremot bygger upp den falska tron igen, den som jag rivit ner, då bevisar jag inför alla att jag är en överträdare. Jag har ju dött bort från lagen, genom lagen, för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Nu lever inte mer jag. Det är Kristus som lever i mig. Det liv som jag alltjämt lever i köttet, det lever jag i tro, nämligen i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Skulle rättfärdigheten komma genom lagen, ja, då dog Kristus till ingen nytta. Tredje kapitlet. Åh, ni dåraktiga galater! Vem är det som har förhäxat er? Jesus Kristus blev ändå förkunnad för er så klart att ni kunde se den korsfäste för era ögon. En enda sak vill jag att ni ska svara på. Kom det sig av laggärningar att ni fick motta anden? Eller kom det sig av att ni lyssnade i tro? Är ni verkligen så dåraktiga? Ni som har börjat i anden, vill ni nu sluta i köttet? Har ni upplevt så mycket till ingen nytta, om det nu verkligen varit till ingen nytta? Alltså, när nu Gud skänker er anden och utför sina kraftgärningar bland er, gör han det som en följd av era laggärningar, eller därför att ni lyssnar i tro? Det var ju likadant med Abraham. Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Ni ser alltså att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. Skriften förutsåg att Gud skulle rättfärdiggöra hedningarna genom tron. Därför gav den i förväg det glada budskapet åt Abraham: i dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir de som håller sig till tron välsignade tillsammans med Abraham, honom som trodde. Men de som håller sig till laggärningar, de lever under en förbannelse. Det står nämligen skrivet: Förbannade var och en som inte förblir vid allt det som är skrivet i lagets bok och följer det. Och att ingen blir rättfärdig inför Gud genom lagen, det är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Men i lagen beror det inte på tro, utan det står: den som följer dessa bud, han ska leva genom dem. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han i vårt ställe tog på sig förbannelsen. Det står ju skrivet: förbannade var och en som blir upphängd på trä. Så skulle välsignelsen från Abraham nå ut till hedningarna genom Jesus Kristus, och så skulle vi genom tron få den utlovade anden. Bröder, låt mig ta ett exempel ur vardagslivet. När ett testamente har vunnit laga kraft, då kan ingen göra det ogiltigt eller lägga till något. Nu gavs ju löftena åt Abraham och hans avkomling. Det står inte hans avkomlingar med syftning på flera, utan ordet syftar på en enda. Och åt din avkomling, vilken är Kristus. Nu menar jag, en utfästelse som Gud givit gällande kraft kan ju inte göras ogiltig genom en lag som gavs 430 år senare, så att lagen skulle upphäva löftet. Om arvet skulle utfalla enligt lagen, så vilade inte längre på löftet. Men Gud gav arvet åt Abraham som en gåva genom ett löfte. Vad tjänar då lagen till? Den blev tillagd för lagbrottets skull, och den skulle gälla in till dess att den avkomling föddes som löftet gällde. Den gavs genom änglar och i en medlares hand. En medlare förutsätter två parter, men Gud är en. Strider då lagen mot Guds löften? Nej, långt ifrån. Hade en lag blivit given som kunde skänka oss liv, då skulle rättfärdigheten verkligen komma av lagen. Men nu har skriften inneslutit allt sammans under synd, för att det som Gud utlovat skulle skänkas åt dem som tror, genom tro på Jesus Kristus. Men innan tron kom höll lagen oss inspärrade bakom lås och bom i väntan på den tro som skulle uppenbaras. Lagen har alltså blivit en övervakare som skulle fostra oss till Kristus för att vi skulle bli rättfärdiga genom tron. Men när nu tron har kommit står vi inte längre under någon övervakare. Alla är ni Guds barn genom tron i Kristus Jesus. Ni alla som blivit döpta till Kristus, ni har iklätt er Kristus. Här är det inte längre fråga om jude eller grek, om slav eller fri, om man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och tillhör ni Kristus, så är ni avkomlingar till Abraham och arvingar till löftet. Fjärde kapitlet. Alltså, så länge arvingen är minderårig skiljer han sig inte från en slav, fastän han är den som äger allt. Han står under förmyndare och förvaltare ända till den dag hans far har bestämt. På samma sätt hölls vi, så länge vi var omyndiga, i träldom under denna världens makter. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son. Han föddes av kvinna och blev ställd under lagen för att friköpa den som stod under lagen. Så skulle vi få rätten att vara barn hos Gud. Eftersom ni nu är barn har Gud sänt sin sons ande i våra hjärtan, som ropar: Abba, fader. Alltså är du inte längre träl utan son. Men är du son, så är du också arvinge, insatt av Gud. På den tiden, när ni inte kände Gud, trälade ni under gudar som i verkligheten inte är några gudar. Men nu, när ni har lärt känna Gud, eller riktigare sagt, när Gud har känts vid er, hur kan ni då vända tillbaka till dessa vanmäktiga och usla makter? Vill ni återigen börja träla under dem? Ni tror ju på bestämda dagar och månader och tider och år. Jag är bekymrad för er. har jag verkligen arbetat förgäves bland er. Nu ber jag er, bli som jag. Jag har ju blivit som en av er, mina bröder. Mig personligen har ni inte gjort någon orätt. Ni vet ju att det berodde på sjukdom att jag första gången predikade evangelium för er. Mitt tillstånd kunde ha frestat er att förakta mig och vända er bort med avsmak. Istället tog ni emot mig som en Guds ängel, som Kristus Jesus själv. Vart har nu ert jubel och er glädje tagit vägen? Jag kan försäkra att hade det varit möjligt så hade ni rivit ut era ögon och skänkt dem åt mig. Har jag nu blivit er ovän genom att säga er sanningen? De ivrar för er, de där andra, men det är en dålig iver. De vill bara avskärma er för att ni ska ivra för dem. Visst är det bra att man bryr sig om er på rätt sätt. Och det är alltid och inte bara när jag är närvarande bland er, mina barn. Er som jag nu på nytt med smärta får föda till liv, till Kristus äntligen har tagit gestalt i er. Jag skulle önska att jag i detta ögonblick vore hos er och kunde tala riktigt bevekande. Jag vet mig ingen råd med er. Säg mig, ni som vill leva under lagen, hör ni inte vad lagen säger? Det är ju skrivet att Abraham fick två söner, en med sin slavinna och en med den fria hustrun. Den som han fick med slavinnan var född efter köttet, men den han fick med den fria hustrun föddes efter Guds löfte. Detta är en allegori. De två kvinnorna syftar på två förbund. Det ena förbundet kommer från berget Sinai och föder sina barn till träldom. Det är Hagar. I Arabien kallas nämligen berget Sinai för Hagar. Det förbundet motsvarar det nuvarande Jerusalem, det som lever i träldom med sina barn. Men det finns ett himmels Jerusalem som är fritt, och det är vår moder. Det är ju skrivet, jubla du ofruktsamma, du som inte födde några barn. Brist ut i jubel och ropa högt, du som aldrig varit i barnsnöd. Ty många är den ensammas barn, fler än hennes som ägde en man. Ni är ju löftes barn, bröder, ni som Isak. Den gången förföljde den som var född efter köttet honom som var född efter anden. Och så är det också idag. Men vad säger skriften? Driv ut slavkvinnan och hennes son. Inte skall slavkvinnans son dela arvet med den som är son till den fria hustrun. Alltså mina bröder, vi är inte barn till en slavinna utan till den fria hustrun. För att vi ska vara fria har Kristus frigjort oss. Stå alltså fast och låt ingen lägga träldomsoket på er igen. Femte kapitlet. Hör nu vad jag säger er, jag Paulus. Om ni låter omskära er så får ni ingen nytta av Kristus. Ännu en gång betygar jag för var och en som låter omskära sig. Han är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort från Kristus, ni som vill bli rättfärdiga genom lagen, ni har fallit ur nåden. Till det är av ande, genom tro, som vi väntar att hoppet om rättfärdighet ska gå i uppfyllelse. För livet i Kristus Jesus betyder det ingenting om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam genom kärlek. Det var en grann löpning ni gjorde. Vem har nu fått er att bryta loppet och bli olydiga mot sanningen? Det rådet fick ni inte av honom som har kallat er. Lite surdeg syrar hela degen. För min del har jag ändå den tilltron till er i Herren att ni inte kommer att tänka annorlunda än jag. Men den som förvillar er, han kommer att få bära sin dom, vem han än är. Se på mig, bröder. Tror ni att jag alltjämt skulle lida förföljelse om jag hade fortsatt att predika omskärelse? Då vore ju korsets anstöt ur vägen. Men det som uppviglar er, de kunde gärna få gå så långt att de stympade sig. Men ni, bröder, ni är kallade till frihet. Se bara till att friheten inte blir en förevändning för egennyttan, utan tjäna varandra istället. drivna av kärleken. Det hela lagen har sin uppfyllelse i detta enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni bits inbördes och äter på varandra, så se till att ni inte blir uppätna av varandra. Vad jag vill säga är detta, vandra i ande, så kommer ni inte att göra det som köttet har begär till. Köttets begär står i motsats till anden och andens till köttet. De båda ligger i strid med varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men drivs ni av anden, så står ni inte under lagen. Köttets gärningar är lätta att känna igen. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, trolldom, fiendskap, gräl, avund, vredesutbrott, självhävdelse, söndring, partiväsen, missundsamhet, fylleri, utsvävningar och annat av samma slag. Jag säger er på förhand, som jag redan har sagt, att det som gör sådant, det kommer inte att få ärva Guds rike. Men andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, älskvärdhet, godhet, pålitlighet, vänlighet, självbehärskning. Mot sådant är inte lagen, och det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst köttet med dess passioner och begär. Sjätte kapitlet. Har vi liv genom ande, så låt oss vandra i ande. Låt oss inte framhålla oss själva, inte utmana varandra, inte avundas varandra. Ja, bröder, även om ni beslår någon med en överträdelse, så upprätta honom i all vänlighet, ni som är andliga människor. Och håll ett öga på dig själv, så att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor, då uppfyller ni Kristi lag. Ty om någon tror att han är något, fast han ingenting är, så bedrar han sig själv. Var och en må pröva vad han själv har uträttat. Då kommer han att behålla berömmet för sig själv, utan att snegla på någon annan. Var och en har sin egen börda att bära. Den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott åt den som undervisar. Låt inte lura er. Gud kan man inte förakta. Vad man sår får man också skörda. Sår man i köttets åker, så får man skörda fördärv av köttet. Sår man i andens åker, så får man av anden skörda evigt liv. Låt oss inte förtröttas att göra gott. I sinom tid får vi skörda, bara vi håller ut. Låt oss alltså, medan vi ännu har tillfälle, göra gott mot alla, först och främst mot dem som är våra syskon i tron. Se här med vilka stora bokstäver jag nu egenhändigt skriver till er. Alla som vill ställa sig väl med världen, de vill tvinga er till omskärelse, bara för att slippa den förföljelse som Kristi kors har med sig. De håller inte ens själva lagen, de där som håller på omskärelsen. Men de vill att ni ska omskäras för att de ska få berömma sig av sin makt över era kroppar. Men Gud förbjude att jag någonsin skulle berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Omskärelse eller inte, det betyder ingenting. Utan bara detta, om jag är en ny skapelse. Över alla dem som lever efter den grundsatsen, må frid och barmhärtighet komma över dem och över Guds Israel. Må nu ingen framgent våla mig bekymmer, jag bär ju Jesus sårmärken på min kropp. Vår Herres Jesu Kristi nåd vare med er ande, mina bröder. Amen.